Hej allihopa. Lotta heter jag för den som inte känner mig. Och jag har gett mig själv en utmaning den här våren. Vi kommer predika utifrån Jesaja bok fram till pingst. Och det är ju spännande texter på olika sätt. Lite poetiska och lite blandat. Så det blir en utmaning. Och vi kommer göra några nedslag kan man säga. För Jesaja är ju den längsta av profetböckerna i Gamla testamentet. Har ju hela 66 kapitel. Så alla de kommer vi inte hinna gå igenom. Men Jesaja är en väldigt viktig profetskrift. Den täcker liksom en lite längre period, en ganska viktig period av Israels historia. Och har ju liksom nästan hela det spektrumet av Guds profetiska budskap. Om ni läser den så finner ni en hel del domsord. Det är alltid lite spännande för oss idag att läsa om. Och så många hoppfulla ord, löftesord, tröstfulla ord. Och det är som att Gud på olika sätt försöker lirka och nå fram till folket. Så Jesaja han uppmanar det judiska folket bland annat att omvända sig. Att följa Guds vägar istället. Jesaja profeterar även mot andra nationer som kommer att börja invadera det här landet som Gud har gett till Israels folk. Men Jesajas budskap vill ju också erbjuda hopp in i en mörk tid, särskilt i de som faktiskt vill följa Herren. Det finns många poetiska bilder med vargen som betar tillsammans med lammet och svärd som görs om till jordbruksredskap och så vidare. Och inbakat i det här hoppet så finns det ju också många profetior om den smorde kungen man väntade på, om Messias. Därför brukar också Jesaja ibland kallas för det femte evangeliet. För att det finns så många profetier om Messias i Jesaja. Och det är en av de texterna vi faktiskt ska titta på idag. Men innan vi går in på dagens text så tänker jag försöka kortfattat ändå måla några drag av den tid och den värld Jesaja levde och verkade i. För jag gissar att vi kanske är lite mindre bevandrade där. Eller? Hur många känner jag vet hur det är när Jesaja verkade? Ja, någon kanske nickar. Ja, jag var tvungen att kolla upp. Så. Och så kortfattat då så verkar Jesaja i Judarike. Det är alltså på den tid då landet var uppdelat i två riken. Du har Nordriket Israel med Samaria som huvudstad. Och så har du Judarike då med bas i Jerusalem. Där en ättling till kung David var kung, vilket är en viktig detalj. Det råder ganska stor oro i området den här tiden. Det råder nästan alltid stor oro i den regionen, men så även då. Och Judarike är ju ett väldigt, väldigt litet rike, klämd mellan stormakter. Du har Egypten, den nere i söder, du har det syriska riket som är liksom på frammarsch och håller på liksom att sprida ut sig. Och så småningom så har du ju också Babylon som kommer där. Jag vet inte om det är en passande bild, men man kanske ska tänka att lilla Sverige är klämd mellan Ryssland, USA och Kina. Jag vet inte om det kan vara. Det är liksom en liten nation där. Så det pågår konflikter då. Och de styrande judar försöker ju navigera i detta. Ni med? Vart ska man söka hjälp? Vilka allianser ska man ingå för att rädda sitt självstyre? Till vem eller till vad ska man ge sin tillit? Det är ju inte helt oaktuella frågor idag, eller hur? Så det är bland annat in i denna tid då som Jesaja förmedlar sitt budskap. Då bland annat med uppmaningen att i den klämda situationen som landet befinner sig i lita på Guds löften och Guds beskydd. Och en av de här löftena som var levande var ju Guds löfte till kung David. Om ni känner igen det. Gud ger ju ett löfte till David om att han ska låta en ättling till honom alltid sitta på tronen. Man kan läsa om det här i andra Samuelsboken kapitel 7. Där Gud säger, ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig i all framtid och din tron ska aldrig vackla. Stora ord, eller hur? Mm. Så därför var det också viktigt att det var en ättling till kung David som satt på tronen i Juda. Och Jesaja, han är verksam under 4 kungar, står det, i Juda då. Och 2 av de här kungarna som han har att göra med kan man säga representerar liksom 2 olika sätt nästan att relatera till Herren. Du har kung Ahas. Han är en fruktansvärd kung, en av de värre typerna. Han gjorde inte det som var rätt i Herren, sin Guds ögon, som hans fader David gjorde, som det står. Och han gick till och med så långt att han offrade sitt barn på bålet, står det. Alltså avgudadyrkan när man offrar sina barn. Så han, ingen bra kung, kortfattat, eller hur? Han får ju också råd av Jesaja ändå, men han avvisar Jesajas råd i den konflikt som han står i och väljer att inte lita på Gud, utan han söker hjälp hos den assyriska kungen. En kommentar som jag läst om Jesaja, han vill lyfta fram att Jesaja, han försöker ändå förmedla budskapet att vad vi sätter vår tillit till istället för Gud kommer så småningom vända sig mot oss och förstöra oss. Det är sant för Ahas ändå. För hans agerande resulterar i att Juda blir en vasallstat till det assyriska imperiet. Och runt den här tiden så faller också Nordriket Israel och förs bort och försvinner liksom i historien på något sätt. Men en annan kung då som Jesaja har att göra med är kung Hiskia. Det är alltså Ahas son. Och i mycket så väljer han en annan väg än sin far. Han ogör massor med saker som hans far Ahas gör. Ogör, är det ett ord eller? Kanske ett norrländskt ord, yes, kommer fram. Ni förstår principen ändå. Han genomför många reformationer. Han river ner den avgudadyrkan som hans far har upprättat. Han återställer templet och tillbedjan av Herren. Och Hiskia, han litar på Gud. En av de coolaste nästan berättelserna i Gamla testamentet har ju med Hiskia att göra. Han gör uppror mot den assyriska kungen kan man säga, som då kommer och belägrar Jerusalem. Man kan läsa om det här bland annat i Jesaja kapitel 36 och 37. Och med människors blick så har Jerusalem egentligen ingen chans här. Det är en stor armé som belägrar staden. En stor makt på det här lilla imperiet. Men Jesaja uppmanar Hiskia att lita på Gud. Och det fantastiska händer ju att Jerusalem faktiskt skonas. Lite oklart, men den syriska kungen får ju liksom höra ett rykte som gör att han sticker därifrån och går så småningom under. Men det är ett väldigt stort under och en fantastisk berättelse som man kan läsa om. Som just handlar om vem ska man lita på där. Men så vi backar tillbaka till Ahas tid. I kapitel 7 i Jesaja så har han avvisat rådet att förtrösta på Herren. Och i kapitel 8 så målar Jesaja upp lite de följande konsekvenserna i en ganska mörk bild. Och i slutet av kapitel 8 kan vi läsa här innan vi ska gå in på dagens text. Så står det 21. Plågade och hungrade ska de ströva omkring i landet. Och i sin hunger ska de gripas av raseri och förbanna sin kung och sina gudar. De må vända sig upp mot höjden eller se ut över jorden. Överallt råder nöd och mörker. En ångestens natt, töcken utan någon ljusning. Det är liksom mot denna mörka canvas som Jesaja sedan profeterar med hoppfulla orden i kapitel 9. Och vi läser där. Se om ni känner igen det här då. Men natten ska vika, det ångest nu råder. Om den första slog bara lätt mot Sebonos land och Naftalis land i Nordriket där, så har den sista slaget med full kraft västerut mot landet på andra sidan Jordan, mot de främmande folkens område. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över den som bor i mörkets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. Det gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Åket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midian besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelse utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Och ni hör ju ekot av löftet till David här, eller hur? Guds löfte till David. Och Herren Sebots lidelse ska göra detta. Känns lite som jul, va? Eller? Så mitt i den mörka situation som landet då befinner sig i, så profeterar Jesaja de här hoppfulla löftesorden om att ljusare tider kommer att komma. Natten kommer vika. Detta trots då att Ahas egentligen har valt att inte följa Jesajas råd och inte lita på Gud, utan vänt sig till andra för hjälp. Då är ju frågan, vem handlar denna profetia om? Jesus är ju alltid rätt svar i kyrkan, brukar man skämta om, eller hur? Ja, och utifrån vårt perspektiv så är det ju tydligt att det här är ju en profetia om Jesus som Messias. Alltså den här smorde kungen som fler profeter än Jesaja då talar om ska komma och befria Israel från förtryck. En del bibelforskare menar dock att om man placerar in denna text i sin ursprungliga kontext, så kan en första läsning av den här profetian mycket väl kunna tolkas som att barnet den talar om är kung Hiskia. Kungen som är efter Ahas som föds, som gör ju en hel del goda reformationer och litar på Gud och är med om det här undret. Och han var ju en smord kung. Alla kungar var ju smorda kungar, som Messias är ju den smorde. Och kunde beskrivas nästan som en viss hjälte. Hoppet tänds ju om ljusare tider, eller hur? Ofta är det ju så att de profetiska budskapen i Gamla testamentet har liksom flera dimensioner. De förmedlar ju Guds ord in i den tid och den plats och den situation som de är verksamma i, där de varnar, förmanar och ger hopp in i konkreta situationer. Men många profetier visar sig även peka längre fram, eller hur? Och få sin uppfyllelse kanske senare, kanske på ett annat sätt än vad profeterna eller folket som hörde första gången tänkte sig eller föreställde sig. När jag läste GT på missionsskolan så kommer jag ihåg att de förklarade: tänk dig som att profeterna, där de står, de blickar fram och de ser ett berg. Kommer man lite längre fram eller från en annan vinkel, så kan man se att det är två berg, eller ett berg med två toppar. Så, där man från profetens perspektiv inte kanske kan skilja att det rör sig om två personer eller tre. Förstår ni grejen med det? Om det var så, det vet vi inte exakt, men om det var så att till exempel Jesaja fick en del förhoppningar på Hiskia, så kan man ju dock säga att det är lite kortlivat. För även om Hiskia är med och gör väldigt mycket gott, så slutar det egentligen med att han sviker folket. I Jesaja kapitel 39 bland annat, det går ju att läsa om det här i kungaböckerna också, men då kan vi läsa om hur han senare får statsbesök från Babylon. Det kommer några sändebud därifrån. Och det är ju inte liksom random besök, utan det är ju med vilka allianser, hur ska man ordna sig sådär. Och Hiskia, han blir ju lite glad av det besöket, och han visar allt som de har. Alla skatter i templet och allt i den här liksom i mötet. Och när Jesaja får höra om det, så profeterar han och säger att allt det här som du har visat och en del av dina ättlingar kommer att föras bort till den babyloniska kungen. Och Hiskia, han tycker att det här är ett gott ord från Herren, för att det kommer ju inte hända under hans egen livstid. Lite kaxigt, eller hur? Ja. Hiskia var ju inte den hjälten som man hoppades på. Den smordes kungen som skulle trygga Davids tron för all framtid. Eller hur? Och det Hiskia satte sin tillit till här istället för Gud, det kom ju så småningom att vända sig mot honom. Och några generationer senare så är ju exilen i Babylon ett faktum. Eller hur? Så utifrån det här sammandraget och den historiken, så låt oss fundera lite på vad det här kan liksom säga oss idag då. En fråga som ju alltid var att ställa sig är ju, vem eller vad litar vi på, eller hur? Var söker vi hjälp när vi är under press? Eller vart söker vi trygghet i dessa oroliga tider som vi också lever i idag, eller hur? Vad bygger vi vårt hopp på? Det är ju inte alltid enkla frågor, eller hur? Jag slås av Paulus säkerhet när han säger så här i första Timoteusbrevet 6:17. Säger han, säg åt dem som är rika i denna världen, vilket är vi som bor i väst. Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Den träffar mig varenda gången då, liksom. Eller hur? Man vill ju ha lite trygghet. Hur mycket ska man ha på sparkontot för att känna sig trygg? Ni är med liksom. Vi lever ju i den här världen där vi brottas med de frågorna. Men vad bygger vi ytterst vårt hopp på? Vad är grunden för vårt hopp? Och en av Jesajas budskap till kungarna i alla fall verkar ju vara att vad de satte sin tillit till annat än till Gud kom ju liksom tillbaka över dem på något sätt senare. Gud är liksom den enda makten som har fullt ut goda intentioner för oss, vars avsikt med oss och för oss inte liksom ändras över tid, och som faktiskt vill att vi ska ha sann frihet. Och det hopp vi har i Gud är ju inte grundat i omständigheterna som ju skiftar konstant nästan, utan i Guds karaktär och Guds löften. Men det här med att lita på och hålla fast vid Guds löften, det är ju inte helt enkelt, eller? Hur gör vi det liksom konkret och hur ser det ut och så vidare? Och en del i det, när jag reflekterar över de här texterna och så, det är ju också att jag tänker på något sätt att vi behöver vara ärliga ibland med den brottningskamp det kan vara för oss. Där vi å ena sidan kanske bär på löften som upplever vi har från Gud, men där vi å andra sidan inte ser dessa löften uppfyllas. Och kanske är det delvis att göra med hur vi förväntar oss att de ska uppfyllas. Orden i Jesaja 9 skulle ju kanske vid en första läsning tänkas kunna handla om Hiskia. Men vi vet att han inte var liksom uppfyllelsen av löftet. Utan Jesus är ju den gestalt som profetens ord talar om ytterst. Jag tänker att vi kan notera att Jesus, han gör faktiskt också folk besvikna. Jag vet inte om ni har tänkt på det. För Jesus var inte den typ av messias eller den typ av smorde kung som många hoppades på och förväntade sig. För Jesus, han kastade inte ut romarna. Han kom liksom för att göra något annat nästan. Det är ett annat typ av rike som Jesus etablerar. När han samtalar med Pilatus innan han döms till döden så säger Jesus, mitt rike är inte av denna världen. Jesus kommer för att göra något annat än vad många förväntade sig. Och Guds utlovade fredsrike, det kom inte heller fullt ut vid Jesu första ankomst. Utan i liknelse som Jesus använder för att tala om Guds rike så beskrivs det snarare liksom som ett frö som planteras och som växer till i världen. Guds löften är sanna. Men ibland kanske de inte får sin fullbordan på det sätt som vi vill, önskar och förväntar oss. Ibland och ibland kanske ofta är Guds löften ett inte än. Gud verkar och arbetar ofta ibland med längre tidslinjer än vad vi ofta tänker oss. Och Bibeln är egentligen full med berättelser där människor säger att det ser inte ut som att löftena är sanna. Till exempel när folket förs bort i exil så är ju en rimlig fråga, tänker jag. Vänta, vad händer nu med löftet till David? Eller hur? Ditt hus och ditt kungavälde ska bestå inför mig all framtid och din tron ska aldrig vackla. Vad händer med det där? Är ni med? kanske upptäckte de att vi kan inte bete oss hur som helst och det inte får konsekvenser. Det är en del i exilen. Men det får ju också sitt yttersta fullbordan i Jesus senare. Gud är trofast och det han sagt, det han lovat kommer att ske. Men jag tänker att vi behöver vara ärliga med att det inte alltid sker som vi förväntar oss. Och när vi inte ser kanske de löften vi bär på fullbordas på det sätt som vi önskar, så är ju en ganska naturlig mänsklig reaktion är ju besvikelse, eller hur? Vår besvikelse står ju ofta i direkt relation till våra förväntningar. Gud, han uppfyller sina löften, men kanske inte alltid våra förväntningar. Och hur hanterar vi det? Hur tolkar vi det? Hur är vi ärliga med det? Det är ju väldigt bibliskt att brottas med Guds löften och besvikelsen över att det kanske inte verkar bli som Gud har sagt, som jag har tolkat att det ska ske. Exilen i Babylon är ett exempel. I Nya testamentet så lever de i löftet att Jesus ska komma tillbaka snart. Är ni med där? Och de tror ju att det här kommer ju vara innan den här generationen dör ut. Och sen upptäcker man, nej, Gud, det är längre fram. Och hur liksom hanterar vi det då? Så. Får man vara besviken på Gud? Jag tänker definitivt. Besvikelse är ju en känsla. Och känslor är till för att kännas. Och Gud vill alltid ha vår ärlighet. Liksom, det är sanningen och all sanning en möjlig kontaktyta med Gud. Där vi får och ibland behöver uttrycka alla våra känslor till Gud utan filter. Det är ofta där vi möter Gud i vår situation. Och det i sig tänker jag är en troshandling. Att vända sig till Gud även när vi inte liksom förstår vad som händer. Och även när det kanske ibland är honom vi är besvikna på. För att den inte agerar på ett sätt som vi förväntade oss. Men vår upplevda besvikelse betyder ju inte heller att Gud inte har varit trofast eller vill oss väl och så vidare. Men en del i tron är ju också det här, liksom, kan vi lita på Guds godhet och Guds trofasthet? Även när det från vårt perspektiv inte verkar som att alla Guds löften uppfylls. Kan vi välja att lita på Guds hjärta och Guds intentioner? Liksom även när det visar sig att Gud kanske agerar enligt en helt annan tidsplan än vad vi förväntar oss. Vi har ju inte fullt perspektiv på tillvaron. Så. Vi ser inte allt. Och det finns ju många liksom viljor och krafter som är i rörelse i den här brustna världen som vi lever i. Det är inte så att Guds vilja konstant sker än. Men Gud, han ser allt. Och Gud, han verkar ju faktiskt aktivt med sin kärlek, med sin godhet och med sin rättvisa. För att upprätta det här utlovade fredsriket som Jesaja blickade fram emot. Och Gud är ju den enda, skulle jag säga i alla fall, är den enda säkra grunden att bygga sitt hopp på, bygga sin framtid på. För även om vi inte ser allt eller förstår allt, eller att det blir som vi önskar och förväntar oss med allt, så är Guds intentioner alltid goda för oss. Och det kommer inte ändras. Och hans avsikter med både dig och mig är ju att ge oss en framtid och ett hopp. Och de avsikterna kommer inte ändras. Det finns ingen annan och inget annat som vi kan lita på och alltid har fullt ut goda intentioner för oss. Det blev kanske en annorlunda predikan om hopp. Men jag tänker vi behöver vara ärliga med det. Så. Jag vill avsluta med att läsa Jesaja 55, vers 8 framåt. Innan vi ska sjunga en sång tillsammans. Och där säger Herren så att mina planer är inte era planer. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer. Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära frukt och ger säd att så bröd att äta. så är det med ordet som kommer från min mun. Det vänder inte fruktlöst tillbaka, utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag. Vi ber och sen ska vi sjunga en sång tillsammans. Ja, Gud, jag tackar dig för ditt hjärta och din kärlek mot oss. Tack för att du vet vilka tankar och vilka avsikter du har med oss. Tack för att du alltid vill ge oss en framtid och ett hopp. Tack för din trofasthet och din godhet. Och att dina löften är sanna. Vi förstår inte alltid varför saker händer eller varför andra saker inte händer. Men tack att vi kan få välja att kasta oss mot dig och lita på dig även kanske när vi inte ser eller förstår. Låt oss ännu mer få en glimt av din kärlek mot oss och dina intentioner. Tack för att du är trofast. Låt liksom den poletten på något sätt trilla ner ännu mer i våra liv. Tack att vi får lägga våra liv i dina händer. Amen.